Gud är med oss. På påskdagens morgon så sprängs alla gränser. Livet återvänder och ljuset tänds på nytt. Det är uppståndelsens och möjligheternas dag. Det är glädje, eufori och fest, även om den där första påskdagen började väldigt trevande. Enligt Markus evangelium som vi följer den här påsken så står det till och med att de lämnade graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sa inte någonting till någon för att de var rädda. Och i andra evangelier så berättas det om hur de som har sett och förstått får jobba hårt för att de andra ska tro. Det är ju inte så konstigt. För hur ska vi förvänta oss något sådant att Jesus uppstår? Det är helt otroligt och ändå sant. Och även om Jesus hade försökt beskriva det och berätta om det innan för lärjungarna så kunde de ändå inte förstå. Den här veckan som är innan påsk är en vecka med tvära kast. Det är allt ifrån glädje och fest och djupaste smärta och sorg. Allt ifrån palmsöndagens triumftåg till korsfästelsen. Och det skulle inte finnas någon påskdag utan den resan. Påskdagen skulle inte finnas utan långfredagen och den tomma dagen däremellan. Långfredagen är den svarta dagen. Fylld av sorg, svek och brustna förhoppningar. En dag då Jesus, Guds son, fick känna av Guds frånvaro och tomhet. Han ber Gud om att få slippa det som väntar. Fader, låt denna bägare gå ifrån mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han sedan hänger där på korset så ropar han: min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Jesus dör utan att få något svar. Och med honom så dör också det hopp som lärjungarna bär på. Dagen därefter är tom. Meningslösheten tar fäste och tvivlet når sitt klimax. Den de trodde och hoppas på är ju död och tystnaden breder ut sig. En känsla av meningslöshet, ilska, sorg, uppgivenhet och rädsla. Vad ska hända nu? Och jag tänker mig att den där tomma dagen också är en ensamhetens dag. Där var och en liksom sluter sig i sig själv. De här dagarna är viktiga. Inte bara då det hände, men också att de återkommer varje år och att vi varje år får uppleva dem på nytt. Att vi varje år får känna och smaka på palmsöndagens glädje, festropen, hoppen, förväntningarna och långfredagen. Då vi utmanas att stanna upp inför det som är svårt både i vårt eget liv och i vårt gemensamma liv. Allt det är en möjlighet. En möjlighet att få syn på det som vi behöver se och hantera det så gott vi kan. Många av oss försöker undvika det som är svårt i livet. Och vi trycker gärna ner de här erfarenheterna. Och vi lägger det lager på lager inom oss. Och vi stänger till. Vi låser. Men i längden, med det här inuti oss, så mår vi inte bra. Genom att lyfta fram det som har skett i ljuset och se och acceptera saker för dem vad de är. Genom att benämna dem vid namn och erkänna vår maktlöshet så kan något ske. Dagen efter långfredagen är tom. Det är en mellandag, på ytan mörk och tom. Men i själva verket så händer någonting där under ytan. I tystnaden och i mörkret. Precis som fröet vilar i jorden och sakta börjar gro, så väntar Jesus på en ny dag. Och något sker där, i vilan, mörkret och den till synes hopplösa situationen. Och samma sak kan ske i våra egna livsprocesser när vi släpper taget, släpper vårt kontrollbehov och låter det som behöver få komma fram göra det. Om vi gör det inför Gud så kan ett helande ske. Nytt liv kan flöda och nya möjligheter öppnas. Ljuset tränger in i mörkret. Påskdagen har fått namnet den åttonde dagen då allt skapat förnyas. Det är en dag som berättar att döden inte är starkast. Det finns en fortsättning bortom det vi kan greppa. Det finns möjlighet till försoning, förlåtelse och befrielse både för människor och skapelse. Och det är därför som vi firar gudstjänst just på söndagar. Som en trotsig påminnelse om ljuset, livet och att Gud fortfarande skapar nytt. En åttonde dag. I den judiska traditionen finns tanken om den åttonde dagen som en fortsättning och en kontrast på de sju första skapelsedagarna. De sju första dagarna är väldigt tydliga i sina tid och sina ramar. Men siffran 8 symboliserar det oändliga. Den åttonde dagen har en egen rytm och vila. Den har till och med en annan tidräkning än den som samhället vill pressa på oss. Guds eviga tid kallas för Kairos, till skillnad från Kronos som hör ihop med klockan och almanackan. Och båda de här tideräkningarna finns parallellt. Jag antar att ni vet hur olika lång en timme kan vara. Ibland så liksom flyger tiden iväg och andra gånger kan en timme kännas som att den aldrig tar slut. Kronos är tiden som vi ofta upplever den, timmarna som mäts av klockan. Och Kronos, liksom allting annat, har vi fått av Gud för att förvalta. Men vår kulturs stora problem, tänker jag, är att vi försöker behärska tiden. Och när vi vill kontrollera tiden så blir den lätt en tyrann. Vi hamnar i jagandet av tid och måste ständigt vinna tid. Men risken är att ju mer tidseffektiva vi försöker vara, ju mer vi planerar för, desto mindre uträttar vi. Kairos är evighetens tid. Den där tiden som kommer till oss och som vi inte planerar för. Kairos är de där ögonblicken när evigheten liksom bryter in i våra liv. Som de där gångerna när vi bär ett litet barn i famnen och tittar in i dess blick. Då händer något med oss. Eller när vi sitter och pratar med varann och samtalet verkligen berör oss på djupet och vi känner att här händer något. Jag får vara en del av något större. Stunder då vi kan känna Guds närvaro extra starkt. Lite senare i vår gudstjänst kommer vi att ge möjlighet till en dopförnyelse. En symbolhandling för att påminna oss om vårt dop och vår vilja att leva i dopet. Du som ännu inte är döpt är också välkommen fram för att få känna på dopets vatten och få det tecknat som ett kors på din panna. Och för att ta emot en välsignelse. Och kanske kan det vara ett steg vidare i din process och i din relation till Gud. Att vara kristen och att leva i sitt dop inbjuder till tillit. Det finns en vila i påskdagens budskap, en vila i framtiden och i hoppet. En vila i att veta att döden inte är den definitiva gränsen. Gud väntar där bakom. Det innebär ju inte en passivitet eller att vi skulle fly från nuet. Men det finns en vila i att var sak har sin tid. Och att Gud har allt i sin hand. Även om våren känns sen i år så är den på väg. Och de som ägnar sig åt odling, kanske är det någon här inne, jag vet inte, har nog kanske börjat förgro plantor på sin fönsterbräda. När vi sätter frön så gör vi det i tro och hopp om att de ska gro och bilda rötter. Men för att det ska kunna ske så behöver vi förstås sköta om det och vattna och se till att de mår bra. Men det är Gud som ger växten. Ibland är det som att vi glömmer bort den där sista delen som är Guds del. Allt hänger inte på oss. Och det gäller både de frön som ska bli till morötter och andra slags frön. Frön som vi sår. Jag tänker på frön till relationer. Frön till försoning. Och frön av hopp. Vi kan vara med och skapa goda förutsättningar. Men det är Gud som ger liv. Att leva i påskdagen är att leva i nuet. Och att leva i uppståndelsen innebär att se hur livet har en fortsättning. Men också ett samband med det som har varit. Min livsberättelse krokar tag i den stora berättelsen. Och när vi ber bönen vår fader så stämmer vi in i en kör av röster som bett samma bön i många generationer och på många olika språk. Det är stort och vi får vara en del av det. När vi döps så döps vi in i detta stora sammanhang och tillsammans så utgör vi Kristi kropp. Lever vi i nuet och låter Kairos få påverka vår tid lite mer kanske än vad vi brukar göra, så är det också enklare att se och höra Guds tilltal. När någon nämner vårt namn. När någon torkar våra tårar och sluter oss i sin famn. När någon lyssnar på mitt skämt och stämmer in i ett skratt. När någon säger, frid, vare med er. När någon ropar på oss, kom och ät. När brödet välsignas, tackbönen bes. Brödet bryts och delas ut. Gud finns där, mitt i vardagen, för att ge oss kraft och för att fylla oss med kärlek. Kärlek som vi i vår tur får ge till dem vi möter. Den kärleken som är grunden för allt liv i den fantastiska värld som är vår värld. Amen.